Ämnet är ordet och bönen. Ordet och bönen. Det råder ett mycket nära samband mellan ordet och bönen. Ordet lär oss att bedja. Ordet upptänder tro. Och en frukt av tron, det är att känna den sanne guden och anropa honom. Ordet och bönen hör nära samman. Om någon tvivlar på det, så är det ju bara att slå upp Psaltaren, psalmernas bok i den heliga skrift. Där ser vi hur nära ordet och bönen hör samman. Och Psaltaren har också brukats flitigt av de kristna i alla tider. Det är en riktig bönbok, samtidigt som det är Guds ords undervisning till oss. I Psaltaren finns undervisningen om Gud, undervisningen om människan, undervisningen om frälsningen, undervisningen om hur man kommer till tro, undervisningen om andens frukter. Ja, man kan säga allt sammans ryms i psalmernas bok. Men samtidigt som det är en undervisning, så är det bön. Vi kan kort ge ett par exempel. Om vi slår upp den 63:e psalmen, så står där: Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Så skådar jag nu efter dig i helgedomen för att få se din makt och ära. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar skola prisa dig. Eller om vi bläddrar vidare till den 67:e psalmen. Gud, vare oss nådig och välsigne oss. Han låter sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela, för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning. Vi ser hur anropet till Gud bygger på den bibliska undervisningen. Man har lärt känna vem Gud är. Och när man beder, så bygger man på den uppenbarade kunskap som Gud har givit i sitt ord. Det är därför möjligt att bedja, kan man säga, allt Guds ord. Man kan studera biblisk undervisning och formulera det som bön. Om det till exempel står i Bibeln: jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Så kan man alltså bedja och säga: Gud, du som har räddat oss, du som har visat din stora godhet genom att föra oss ut ur träldomshuset, ur Egyptens land, och som påminner oss om att du är den enda guden, att vi inte ska ha några andra gudar jämte dig. Så får man alltså med undervisningen som Bibeln ger, och man bygger sin bön på Bibelns ord. Och det är också bäst att göra så, och det är tryggast att grunda bönen på vad Gud har sagt i sitt ord. Ska vi gå till Mose bön i den 90:e psalmen i Psaltaren. Psalm 90. Så ska vi se hur denna bön samtidigt innehåller en viktig undervisning. Och hur den framförallt, som allt Guds ord, innehåller både lag och evangelium, både lov och löfte. En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen blev och till och du frambrakte jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du, o Gud. Här ser man hur denna bön börjar med, ska vi säga, evangelium. Med kunskapen om Gud som en tillflykt, som den som är evig. Den som vi kan vända oss till inte bara idag utan alla dagar. Och så fortsätter bönen. Du låter människorna vända åter till stoft. Du säger vänd den åter i människors barn. Ty tusen år i dina ögon är och i dina ögon så som den dag som förgick igår. Ja, det är och så som en nattväkt. Du sköljer den bort. Det är och så som en sömn. Om morgonen liknar det gräset som frodas. Det blomstrar upp och frodas om morgonen, men om aftonen torkade bort och förvissnar. Inför den store, nådige och evige guden förbleknar människan. Vad är hon? Hon är inte mycket. Hon är en nypa ler, som Job säger. Hon är danad av stoft och ska vända åter till stoft. Så sätts människan på plats. Hennes rätta relation till Gud kommer fram. Och så följer lagens ord. Ty vi förgås genom din vrede, och genom din förtörnelse ryckas vi plötsligt bort. Du ställer våra missgärningar inför dig, våra förborgade synder i ditt ansiktes ljus. Ja, alla våra dagar försvinner genom din förgrymmelse. Vi lyckta våra år såsom en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 år om det blir långt. Och när det är som bäst är det möda och förfänglighet. Ty det går snart förbi, lika som flöge vi bort. Vem besinnar din vredes makt och din förgrymmelse så att han fruktar dig? Lär oss betänka hur få våra dagar äro, för att vi må undfå visa hjärtan. Så uppenbaras Guds vrede. Så uppenbaras i lagen domen över vår synd. Våra missgärningar träder fram och vi förskräckas. Och vi får också besinna hur få våra dagar är. De går snart förbi, liksom flöger vi bort. Det är kanske inte de yngre tänker på som finns här, men de som blir så gamla som jag har blivit och kanske ännu äldre, de vet att det är sant. Tiden går så fort. Åren flyger bort. Och vem besinnar då detta och betänker hur få våra dagar är för att vi må undfå visa hjärtan? Och att ha ett vist hjärta, det är detsamma som att frukta Gud. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Att ha ett vist hjärta, det är att tro på Gud. Det är att förlita sig på Gud den evige. Att förtrösta på honom. Att ha honom som sin tillflykt, som denna psalm började. Och då kommer vi tillbaka till evangelium. Vers 13. Herre, vänd åter. Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra livsdagar. Giv oss glädje så många dagar som du har plågat oss, så många år som vi har lidit olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Och Herrens, vår Guds, ljuvlighet komme över oss. Så hänvisas här till Herrens nåd och Herrens gärningar. Det finns ingenting annat än att vända sig till Herren och be om hans förbarmande, om hans nåd, om hans hjälp. Det förstår inte den som inte har lärt känna Guds vrede och som inte har sett sina missgärningar. Han behöver inte på detta sätt vända sig till Herren, ropa efter honom, be om hans nåd och hjälp. Men den som har sett nöden och syndens djupa nöd, han vet att den enda glädje som håller, det är den som Gud ger och vill ge. Och så vänder man sig till Herren för att vi ska få jubla och vara glada och glädja oss under de dagar som Gud ger oss. Och så slutar salmen med, ska vi kalla det, trons frukt. Må du främja för oss våra händers verk. Ja, våra händers verk främje du. Den troende som i sin synd vänder sig till Gud vet att hans gärningar har sin grund endast i Guds välsignelse. Och vet att allt det som vi får göra med våra händer, det är en följd av Guds nåd och Guds välsignelse. Och så ber man om att Gud ska välsigna våra händers verk. Ja, detta är mycket korta ordalag. Lite grann om det nära sambandet mellan ordet och bönen. Och hur saltarsalmerna både lär oss hur vi ska bedja och visar att en rätt bön bygger på Guds undervisning. Och när detta är sagt så måste vi väl säga att det finns mycket bön som inte är av den kvalitet som saltarens böner. Det kan bli ett rabblande och ett vimsande utan att det är någon riktig reda i bönen. Man vet inte vad man ska förlita sig på. Man vet inte riktigt vad som är grunden för välsignelsen. Och därför är det nyttigt och rätt att låta ordet uppenbara för oss och lära oss vad vi ska bedja och hur vi ska bedja. Det har förmodligen varit en olycka när människor ibland har fått för sig att det är mycket finare att bedja utan ordet. Det är mycket finare att bedja om man tänker ut allting alldeles själv. Att bedja som Mose gjorde, eller som Salomo gjorde, eller som David gjorde, det är inte lika fromt. Det är inte lika fint. Det måste vara så kallade fria böner. Men det finns inga bättre böner än de som Guds ande har givit oss genom ordet. Och när vi ber fritt, när vi formulerar våra böner fritt, så ska de inte vara fria från ordet, utan alltid grundade på ordet och präglade av ordet. Utan Guds ords uppenbarelse så kan vi inte bedja. En rätt bön hämtar sitt innehåll ifrån ordet. Och så är det ju endast evangelium som gör att vi kan bedja rätt. Utan evangelium känner vi inte den nådige guden. Vi vet inte att vi för Kristi skull alena har en gud som är blidkad, som är försonad. Att vi har en nådig Gud. Och därför kan ingen bedja till Fadern om han inte beder i Jesu namn. Det lär oss ju den heliga skrift. Om vi inte vet att Gud är blidkad, om vi inte vet att vi för Kristi skull alena har tillträde till Fadern, för Kristi skull alena har en nådig Gud, då kan vi inte bedja. Då nalkas vi inte honom i förtroende, i förtrösta. Då litar vi inte på hans löften. Då håller vi honom för en annan gud än den han är. Den sanna gudsbilden, Guds avbild, gick ju förlorad genom syndafallet. Vi förlorade den sanna heligheten och rättfärdigheten, och vi förlorade den rätta kännedomen om vem Gud är, hur han är. Denna kunskap, denna Guds avbild upprättas först genom evangelium. Det är genom evangelium som vi får tillbaka den sanna kunskapen om Gud. Och på nytt förtröstar på honom, förlitar oss på hans godhet och hans nåd. Och det är ju bakgrunden till Jesu ord, att den som inte ber i mitt namn, han kan inte bedja. Och den som förkastar mig och inte ärar mig, han ärar inte heller fadern. I Amerika så har ganska nyligen en känd teolog framhållit att judarna som förkastar Jesus Kristus som Messias, de ber inte till Gud. Hur fromma de än är, hur länge de än står vid klagomuren och nickar på det här viset och ber, så anropar de inte den enda sanne guden när man inte ärar Kristus. Det går inte. Och då har en evangelikal tidning som heter Christianity Today, en mycket stor tidning, den tidning som Dr. Hedegård kallade för Christianity Today. Den väldiga tidningen, den är evangelikal. Den har då gått ut till storms mot den här teologen och sagt att detta är ju förskräckligt. Och ni känner också från detta land ett visst svärmeri för ett Israel utan tro på Kristus. För en stat i Israel som inte tar emot sin Messias. Och som ändå skulle vara Guds folk i alla fall, på grundval av köttet. Det är ytterst vanligt. Och de blir naturligtvis oerhört förargade om man tar fram denna bibliska sanning, att ingen känner den enda sanne guden och ingen ber rätt till fadern om han inte ärar sonen. Och det är klart att de också dyrkar samma gud, och det får vi ju lära oss också i den ekumeniska rörelsen, att inte bara alla möjliga sekter och samfund har samma Gud, utan också olika religioner. Visst ser det fromt och riktigt ut, och visst är Anwar Sadat i Egypten en väldigt fin person. Personligen beundrar jag honom mycket. Han verkar rejäl och modig och en väldigt fin människa och mycket ödmjuk på många sätt. Och han är en flitig gudsdyrkare. Han är from och han faller ner och tillbeder Gud Allah, den högste, den upphöjde, gång på gång. Men dessvärre känner han inte Kristus. Och därmed vet han inte att Allah, den högste guden, är den treenige guden som redan är blidkad för Jesu Kristi skull. Och så kan han inte anropa honom i Jesu namn och på rätt sätt. Hur from och hur fin han än är, så dyrkar han inte den sanne guden. Och detsamma gäller om de judar som förkastar Kristus och inte tror på honom. Hur fina och fromma de än är, så är det avgudadyrkare. Men om någon säger detta, så blir många förargade och ett ramaskri höjes. Men så är det enligt Guds ord. Utan Kristus, utan förlitandet på Guds nåd och godhet, för Kristi skull alena förtjänat, så dyrkar man inte den sanne guden. Och det är alltså evangelium som lär oss vem Gud är, som har givit oss kännedom om den sanne guden. Och sålunda förutsätter bönen Guds ord och Guds evangelium. Och detta är också förklaringen till att en hedning inte kan bedja rätt. Och att man inte heller kan bedja sig till himmelen, så att man gör bönen till ett nådemedel. Som en hedning kan man ropa ut sin nöd och sin förskräckelse. Men man är ju blind för Guds godhet. Man förlitar inte på hans löfte och på hans hjälp. Såvida man inte känner evangelium. Och därför är sålunda en rätt bön en frukt av, en följd av anden, en följd av tron. Bönen är inte ett nådemedel. Först måste nåden ges åt oss genom Guds medel, ord och sakrament. Och när nåden har upptänt tro, då först kan vi bedja, tacka och lova och prisa Gud och vända oss till honom i all nöd och be om hjälp, i visshet om att han hjälper. Han ger oss den rätta hjälpen, den vi behöver. Vi kan nu titta på två ställen som jag tidigare har nämnt. Första Mosebok 4:26 och Första Mosebok 12, vers 8. I Första Mosebok 4, vers 26, där står det i den svenska översättningen: men åt Sett föddes och en son, och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid begynte man åkalla Herrens namn. Här har vi ett exempel på hur ordet och bönen hör samman. Vid denna tid begynte man åkalla Herrens namn. Det betyder att man ropade ut Herrens namn. Man proklamerade Herrens namn samtidigt som man förtröstade på Herren, hans nåd och hjälp. Man anropar honom, man åkallar honom, man beder till honom och man undervisar om hurdan han är. Och det står också vad det är man ropar ut, vad det är man anropar och förlitar sig på. Det är Herrens namn. Och ni som har läst den här fina katekesen som finns här i Norge vet att det, där finns det en fråga, tror jag, vad menas med Herrens namn. Och Herrens namn är alltså inte bara att nämna ett visst namn, utan det är vad namnet står för, vad namnet utsäger, vad det innebär. Och Herrens namn innebär att Gud, han tar sig an människan av fri och trofast kärlek, av nåd alena. Han är nådig och han är barmhärtig. Han är, som vi hörde i Per Jonssons föredrag när han citerade Andra Mosebok 34:6, han är stor i nåd och trofasthet. Han ropar ut sitt namn, Herren, Herren, stor i nåd och trofasthet, eller stor i nåd och sanning. Och det var detta som han ville proklamera. Och det var det som man började att proklamera och åberopa sig på högt och tydligt när Sett hade fötts, som det står här i 4:26. Det är alltså frågan om en gudstjänst, en offentlig gudstjänst med ett rätt innehåll. Och bläddrar vi så fram till 12:e kapitlet och den 8:e versen, så står det där om Abram. Sedan flyttade han därifrån till, ja, i svenska översättning står det bergsbygden, men det ska översättas bara berget. Berget öster om Betel, och slog där upp sitt tält, så att han hade Betel i väster och Aj i öster. Och han byggde där ett altar åt Herren och åkallade Herrens namn. Många som läser det här kanske tänker att han byggde där ett altare, och i sin enskildhet föll han på knä vid altaret och bad en tyst bön. Han åkallade Herrens namn. Men som vi har framhållit här flera gånger, verbet kara, det betyder inte att bedja tyst. Det betyder att bedja högt, det betyder att läsa högt, det betyder att föreläsa för andra människor, det betyder att ropa ut, att proklamera, att predika, att förkunna. Och det är vad Abram gjorde när han kom tillbaka till den här platsen, eller när han kom till denna plats, när han nu kommit in i Kanaan. Han ville föra fram den bibliska undervisningen. Han proklamerar Herrens namn. Och då är det inte bara en torr undervisning, utan när man proklamerar Herrens namn så är det samtidigt bön. Man förlitar sig på det namn man proklamerar. När man föreläser Guds ord rent och klart eller predikar rent och klart, så är det samtidigt en lovprisning. Då ärar vi Gud. Däremot när vi predikar falskt, då vanärar vi Gud och missbrukar Herrens namn. Och motsatsen till att proklamera Herrens namn är ju att missbruka Herrens namn. Och då lär vi oss i katekesen att det är bland annat att tolerera falsk lära. Det vill säga att prästen predikar falskt, eller att medlemmarna i hans församling tillåter att församlingen eller kyrkan eller hela kyrkogemenskapen har en präst som missbrukar Herrens namn, som lär falskt, som inte predikar rent och klart. Att predika rent och klart, det är alltså att ära Gud, att lova Gud, att lovprisa Gud. Och samtidigt innebär det ju att man förlitar sig på denne Gud vars väldiga och nådiga gärningar uppenbaras när man proklamerar Herrens namn. Och så är ju också innehållet i all rätt predikan just Guds väldiga gärningar, som det står i Apostlagärningarna 2:11. Guds väldiga gärningar, det är evangeliets innehåll. Och det går inte att åkalla Herrens namn eller ropa ut Herrens namn utan att föra ut det rena, klara och villkorslösa evangeliet. Att ord och bön hör ihop, det framgår också av varje högmässa. I huvudgudstjänsten, som i regel hålls på söndagmorgnarna, där den troende församlingen kommer samman, den har ju sin grund i nåden alena, Herrens namn alena. Den är att uppbygga ett altare och att åkalla Herrens namn, som det här stod i Första Mosebok 12:8. En rätt gudstjänst är ingenting annat. Om ni tänker efter vad som förekommer i en gudstjänst, så har vi där till exempel i inledningen: helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Det är att ge Gud äran, att lovprisa honom som den treenige och helige guden. Det är också att gå ner på sin rätta plats i ringhet och ödmjukhet inför den trefalt helige. Eller när vi ropar: Herre förbarma dig, Kriste förbarma dig, Herre förbarma dig, så innehåller ju en sådan bön allt, kan man säga. Vi kan liksom inte komma längre i en bön i förtröstan på evangelium. Vi kommer inte längre än att vi är tiggare, säger Luther. Tiggare som ropar om nåd, om hjälp, om barmhärtighet. Nu finns det vissa människor, i synnerhet de som har vant sig vid en mycket fri och pietistisk verksamhet, som tycker att det där kan vi väl snabbt gå förbi, så vi får komma till det varma och det fria och det där som kommer direkt från hjärtat. Men de där stereotypa bönerna där, helig, 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 det är ju sådana där ramsor som bara hör till. Och sen det där: Herre förbarma dig, Kriste förbarma dig, Herre förbarma dig. Ja, ja, vi kan väl acceptera det där, det är ju formler som måste vara där i början. Men sen börjar ju det där riktiga, när prästen sen får lägga huvudet på sned och ta till något riktigt fritt ur hjärtat. Då blir det bra, och då först blir det riktigt rätt och fromt. Men så är det ju inte. Det finns väl inget bättre och inget riktigare än att få bedja Guds ord. Och det är att någon kanske någon gång har tänkt så där. Jag överdriver ju nu lite för att få fram poängen. Medvetet överdriver jag. Hänger samman med att vi har fått för lite undervisning. Det är först när man får en genomgång av vad gudstjänsten innebär och vad det innebär att åkalla Herrens namn som man börjar att värdesätta saltarsalmerna och dessa fasta led och böner i den kristna gudstjänsten. Då blir inte liturgi och gudstjänst och högmässa fula ord, utan någonting som man verkligen ser fram emot. Däremot, om man aldrig får någon undervisning om varför säger vi så och varför gör vi så söndag efter söndag, ja, då blir det ju tomt, innehållslöst, och det kan bli ritualism. Och så kan vi då få ritualism både när det gäller fasta böner och när det gäller fria böner. När den så kallade fria väckelseverksamheten växte fram så var den ju mycket fri, men så småningom blev ju också det fria ritualism. Man ska inleda mötet på ett bestämt sätt. Och så hörde du, ska du inleda mötet. Och det så småningom så blir det samma former. Och har man inte samma tonfall och gör likadant gång på gång, så säger vännerna ute på backen efter att vara konstigt ikväll. Och ett egendomligt möte, och det stämde inte riktigt. Så hur man än bär sig åt så kan man mycket lätt få in missbruk eller ritualism. Därför är det viktigt att tänka igenom vad det är man gör och vad som är innebörden i allt vad man gör. Detsamma gäller ju om den finaste av alla böner som Kristus själv har lärt oss, Fader vår som är i himmelen. Hur mycket ritualism kan det inte bli när man ber den bönen? Man kanske har bett två eller tre av punkterna och haft tankarna någon annanstans. Och därför bör man gå tillbaka nu och då till katekesen och lära sig och påminna sig, vad innebär det, helgat var det ditt namn? Vad är det vi ber när vi säger tillkom i ditt rike? Och så vidare. Så att man begrundar och betänker vad det är vi säger, vad det är vi ber. Ja, i högmässan så lovar vi också Gud, proklamerar hans namn när vi säger ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människorna ett gott behag. Och då är det inte finare om prästen står i vakt och inte rör händerna och ser mycket allvarlig ut, eller står bara så här och säger ära vare Gud i höjden, eller om man står så här. Det har ibland tagit som exempel på kanske gärningsrättfärdighet om man rör sig på något sätt till det yttre också när man ber. Det är finare att vara så still som möjligt, för att det är ju hjärtat som ska be. Om hjärtat ber så är det säkrast att allt det andra är så still som möjligt. För annars är ju risken den att vi bara ber med huvudet och armarna, men hjärtat är inte alls med. Men varför får inte både hjärta och armar och huvud och knän vara med? När vi läser Guds ord så ser vi ju att det är det naturliga. Man talar om att stå med upplyfta händer. Eller att man böjer sina knän. Idealet är ju att det yttre och det inre följs åt. Och som sagt, allt kan missbrukas. Allt kan missbrukas. Och då har man ofta dragit den felaktiga slutsatsen. Om det nu missbrukas yttre bugningar och rörelse med händerna, då tar vi bort det överhuvudtaget. Man har inte förstått hur man ska komma åt missbruket. Detsamma gäller ju om andra ting som vi ska tala om lite ikväll, när vi ska ta upp spörsmål. Om yttre ting som man har satt upp på en syndkatalog och sagt det är synd, det är synd. Därför att det är ting som ofta missbrukas. Och därmed har man också förkastat bruket, det rätta bruket av fria ting. Det är alltså ett fritt ting om man håller händerna så här, eller så. Man får hålla dem som man vill. Men det är klart att det blev naturligt i biblisk tid, så som texterna vittnar om, att när man vänder sig till Gud och ger honom äran och man står där och har ingenting, att man lyfte sina tomma händer och lovade och prisade och ärade Gud. Men man behöver inte göra så. Men kom ihåg att man får göra så. Det är fritt. Så innehåller ju allt Guds ord, sa vi, lag och evangelium. Och såväl lag, och det vet alla nu att jag menar lov, att såväl lag som evangelium präglar bönen. När evangeliets ord möter oss, då ser vi Guds godhet och nåd i texterna. Och då anropar vi Gud för hans stora nåd och hänvisar till hans godhet. Och vi vet att Gud mer än gärna vill hjälpa oss och visa att han är ännu godare än vad jag trodde. Jag trodde att Gud var oerhört god och nådig. Men han visar mig att han är ännu godare och ännu nådigare över all gräns än vad jag kunde fatta. Och så ser jag i loven, i Guds lag, Guds stränghet, Guds vrede över min synd och min ondska, domen över mitt liv. Och det präglar det också bönen. På det sättet att jag då i bönen ropar ut min nöd: Herre, jag förgås. Herre, jag är oren. Jag har orena läppar. Herre, jag är förlorad. Och där skulle jag stanna om jag inte samtidigt fick höra evangelium. Det är först när jag hör evangelium som jag vågar ropa: Men du, Herre, är hjälparen. Förbarma dig över mig. Vi tackar och vi lovar och prisar Gud för de välsignelser vi har fått. Och en kristen ser ju välsignelser i allt. Jag minns när jag var i Amerika första eller andra gången, så sa jag någon gång: Och vilken tur att det är så fint väder. Tur, sa en teologistuderande. Det är Guds välsignelse. Det är Guds välsignelse. När man säger tur och otur, det är att det bara råkar bli på ett visst sätt. Ja, så är det för hedningarna. För en kristen råkar det inte bli på ett sätt, utan Guds hand är med i allt. Och så ser en kristen välsignelser i det som en hedning ser som förbannelser. Också när vi får lida och får svårigheter, så är det för en kristen inte straff för synd, utan det är Guds nådiga tuktan. Det är precis vad jag behöver. Gör er inte ett bekymmer, säger aposteln, utan låt i allting era önskningar bli kända hos Gud genom åkallan och bön och tacksägelse. Det är inte många som vågar vara bibeltrogna när de läser det där ordet. Gör er inte ett bekymmer, utan låt i allting era önskningar bli kända hos Gud. Ja, det är mycket som vi inte låter bli kända hos Gud, men han känner det ju innan vi har sagt någonting. Inte tar vi fram alla önskningar inför Gud. Och gör er inte ett bekymmer, ja, men några bekymmer kan vi väl få ha för oss själva, och vill vi ha själva. Och vi gör oss många bekymmer över dagens många handa. Vi skulle istället komma ihåg att allt vad vi behöver för såväl det yttre som det inre, för såväl kropp som själ, det ger oss Gud. Det är det som ligger i bönen: vårt dagliga bröd, giv oss idag. Allt vad vi behöver för var dag, det vet vi att Gud ska ge oss, och vi ber honom om att han ska ge oss det. Och Jesus har ju sagt: Bed så, och Gud ska höra er, och han ska ge er allt ni behöver. Vi ska inte heller hopa tomma ord som hedningarna, säger Jesus i Matteus 6:7. Och det behöver vi också betänka. Och därför, som ett botemedel, kom ihåg att ordet och bönen hör ihop. Om vi låter bönen präglas av ordet, då blir det ju inte tomma ord. För Guds ord är inte tomt. Så står det i 5 Mosebok 32. Mina ord är inte tomma. Säg inte att de är tomma. De är fulla av ande och av liv. Ja, jag hoppas att dessa enkla punkter tar fram några viktiga påminnelser i det här ämnet ordet och bönen. Och vi kan ju tänka på det när vi efter en rast nu ska samlas och åkalla Herrens namn. Kom ihåg de många innebörderna i uttrycket åkalla Herrens namn. Anropa, ropa ut, prisa, ära Herrens namn. Amen.